Tack så mycket, det är så gott att se er. Jag hade så roligt, igår kväll startade jag datorn och skulle printa ut den här jag hade skrivit färdigt. Och då talade vår printer om att jag har gått i tillfällig strejk, så jag tänker inte printa på ett dygn. Men det fixar sig, jag vecklar väl ihop ut min dator här så får det ordna sig. Jag brukar inte följa den så noga ändå. Det finns en film som heter The Bucket List. Är det någon som har sett den? Det är en rolig film. Visst är det? Ja. Det är med Jack Nicholson och Morgan Freeman. Det är två gamla gubbar som ligger på ett sjukhus och de vet att de ska dö. Och då bestämmer de sig för vi måste göra det som vi måste få gjort innan vi dör. Och så går filmen ut på att de gör just det. Och de har roligt och de gör spännande saker. Och det är en bra film på det viset att man måste inte sitta och deppa ihop hela tiden och man behöver inte heller fundera på om det finns någon dold mening i det här. Den är en klassisk amerikansk komedi. Det är bara att tugga och svälja och skratta åt det. Och jag tänkte på den här bucket list. Det betyder ju, bucket betyder ju hink eller spann egentligen, men det har fått en betydelse att man har en massa saker, kanske någon ligger i en hink, som man vill ha gjort. Och så gör man en lista av det. Och så listar man upp, det här ska jag ha gjort innan dess, eller innan jag dör. Det finns massor av böcker numera att köpa. 1000 städer att besöka innan du dör. Jag har inte hunnit med särskilt många. Och antingen tyder på att man kan leva länge eller annars så är det alldeles galet. Det här att ha saker som man ska klara av och hinna med, det är lite spännande. Och jag kommer tänka på det här, att ha en sån här lista när jag läste den här texten som Niklas läste alldeles nyss så bra. Tänk om vi kan göra en sån lista med alla de här exemplen som Jesus radar upp. Och tänk om det är så att det räcker med de sakerna. Där vi behöver inte lägga till något, vi behöver inte brodera ut någonting. Det är bra så. Fixar du detta så är det bra, då är du välkommen in. Det skulle inte vara dumt. Mätta hungriga. Ge den törstiga att dricka. Den hemlöse får ett hem. Den nakne får kläder. Den sjuke får besök. Och fången får besök. Och jag tittar på listan och tänkte jag, jajamän, jag har gjort alltihop. Men jag har fått betalt under tiden också. Det var kanske det som var haken någonstans. Jag har jobbat som sjukhuspastor. Jag har jobbat som fängelsepastor. Jag har jobbat på räddningsmissionen. Jag har jobbat överallt. Och det är ju så här vi ibland tänker, har jag gjort det här? Och så funderar vi, men tänk om jag inte har gjort allt sammans? Tänk om det fattas någonting? Får jag inte vara med då? Och om vi kunde lösa det med en sån här lista så hade det varit väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Men så är det ju inte. Och det fattar ju ni också, att hade det varit så enkelt så hade vi varit klara för länge sedan. Utan det här är ju någonting som finns med oss hela vårt liv. Vad är det vi gör med den kärlek som vi har med oss? Hur beter vi oss mot varandra? Hur beter vi oss mot oss själva? Och det går inte. Mitt förslag är helt enkelt att slappna av, njut och lev ditt liv. Se till så du lever nära Gud i Jesus Kristus. Så är du helt safe, helt trygg. Du behöver inte oroa dig. Du behöver inte ens ta fram en lista och kolla. Det är bra som det är. Den här texten är ju en häftig text. Dels innehåller den sådant som jag tycker är tveksamt. Och det är sådant som jag funderar på. Och så är det sånt som vi måste förhålla oss till. Och så är det sånt som säger till oss, det är inte dumt att fundera ibland på hur jag tar ansvar för mitt liv. Hur jag tar ansvar för mina handlingar. Hur jag lever mitt liv dag för dag. Och att jag ställer det i relation till människor jag möter. För det är ju en scen att Jesus kommer tillbaka. Bara detta är ju så fascinerande. Och det här ingår ju i vår trosbekännelse. Uppstånden igen från de döda, uppstigen till himlen. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Bekänner vi den i den apostoliska trosbekännelsen. Och det är en ganska häftig bild. Bara svepa över på en rad sådär. därifrån igenkommande. Han kommer tillbaka. Och det här, den här texten har varit så bra för så många predikanter särskilt, som inte har varit särskilt förberedda kanske, och som tycker att det inte lönar sig mycket. Här kan man ju liksom safta på, och så kan man verkligen säga till folk: har du gjort det här? Har du skött dig? Annars är det kört. Och så finns det en lösning på slutet, och det är att man skärper sig och att man blir, att man överlämnar sig till Jesus, och så blir allting bra igen. Och då tänker vi så här, att då måste jag ju skärpa mig. Men du som har gått i kyrkan hela ditt liv, du har ju hört massor av bra predikningar, men mängder, mycket mer mängder av dåliga predikningar. Och du har säkert hört de här predikningarna som har sagt: om du inte passar dig så är det helvetet som återstår. Då ska du få brinna med djävulen och hans änglar. Det stod ju det. Och det är Matteus som har de här texterna. Matteus har väldigt tuffa texter i slutet av sitt evangelium. Och han har det för han vill inskärpa att det är Jesus som är vägen. För vad Matteus skriver sitt evangelium, det är bra att ha det bak i huvudet någonstans, att när Matteus skriver sitt evangelium så tänker han så här: jag måste förklara för alla människor, alla mina judiska syskon som har en tro som säger: du måste klara detta och detta och detta och detta. Som kan lagen och som försöker följa den hela tiden. Och så måste de göra allt det här. Och så när han radar upp det här så förstår ju de: ja, det är klart, så här ska det vara. Det är det här Jesus vill. Men Jesus, vad Jesus säger här, det är ju inte att du ska ha rätt tro. Det är ju inte att du ska bekänna på rätt sätt. Det är inte att du ska omfatta någon speciell teologi eller någon speciell teori om Gud, om människan eller vad det är. Du ska leva ditt liv efter Guds vilja. Och det är ju det som är evangelium. Med Jesus Kristus så går det att leva så här. Det går att leva helt. Det går att göra allt detta goda. Den här bilden är ju fascinerande. Att Jesus ska samla alla människor, så ska han skilja dem, så han skiljer få, en herde skiljer fåren från getterna. Och det är det, lite grann av vitsen med den här texten är att det går inte. Fåren, de är ju får. Och de står där i en hel skock och bara gnuggar sig mot varandra och är bara mysiga och goa. Jätterna kan inte stå still. Jätter kan inte följa en herde. Om ni hört talas om en getherde, så är det någon som är fruktansvärt duktig på att springa och jaga getter hela tiden. För getter följer inte en herde. Getter springer för sig själva. Och jag tror de har väldigt roligt. Jag tror att fåren har det mysigt när de står där och gnuggar sig mot varandra och letar efter lite gräs. Och så följer de sin herde och tänker: nu ska vi gå till nästa ställe. Och nu ska vi äta och ha det mysigt igen. Och så är allting bra. Men getter gör inte så. Om ni hittar bilder på getter, det finns någon Facebook-bild eller om det är en YouTube någonstans, på en get som står på en jättebrant fördämning. Han står mitt på där, det är säkert 100 meter åt varje håll. Och ingen människa kan förklara: hur kom getstackan dit? Hur ska han komma därifrån? Och varför överhuvudtaget går dit? Det finns inget att äta. Men där står den här geten och är ganska stolt över: jag tog mig hit. Får ta mig säkert härifrån igen. Så är getter. Lite småtokiga sådär. Men de har roligt, tror jag. Och därför har jag en viss förkärlek för getterna idag. Jag tycker de är goa. De är lite stolliga sådär. Men de vill leva. Och när vi ska skilja får från getter, så måste det vara så att fåren har varit fruktansvärt duktiga. Det är de här människorna som är rättfärdiga, otroligt duktiga. Och getterna har varit helt kass. Men det finns ju inte dem. De finns ju inte. Om jag ska se in över mitt eget liv och säga att jo, men jag är Guds barn, det vet jag. Jag vet att jag tillhör Jesus, jag vet att jag tillhör Gud och att jag är en del av Guds rike. Men jag missar ibland, och ganska ofta. Och så blir det inte så bra som jag hade tänkt mig. Och så blir det fel där, och det blir fel där, och jag kan minnas att det var fel där också. Så ska jag stå där som ett får framför Gud, så vill det allt till att det är ett får. Men det finns en annan väg. Och det är att när jag står där så vet jag att han som ska döma mig har varit här. Han som ska döma oss har varit här. Ingemar Johansson, som han heter, han har skrivit en mässa där en strof är så här: han som kommer, han har redan varit här. Han som kommer för att döma oss har gått här. Har kämpat här. Har slitit här. Har dött här. Och uppstått. Han känner mig. Jag känner honom. Och därför kan jag inte för mitt liv bli rädd när jag läser den här texten. Herre, om du sätter mig i den ena eller andra follan, så är jag alltid beroende av din nåd. Jag är alltid beroende av din kärlek. Och om jag får Guds kärlek, om jag tar emot den, så behöver jag inte sysselsätta mig med någon lista där jag ska pricka av om jag varit god eller inte god. Om jag var trevlig eller otrevlig. Jag behöver inte bry mig om det. Jag kan bara ta det lugnt, andas djupt och leva väl. Avgörande är inte min bekännelse, inte mitt böneliv eller rätt tro. De är avgörande för att jag ska må väl, för att jag ska fungera. Men Gud sitter inte och kryssar av om Anders höll på, har man klarat sina böner idag eller om han somnar när han bad. Eller vad det var för någonting som störde. Sådan är inte Gud. Och det är viktigt att vi har en bra bild av Gud och vet att detta är Gud. Gud är Jesus Kristus som har varit här och som vet vad det är att vara människa och därför älskar oss. Jättarna springer runt dit de själva vill, hit och dit. De letar mat och de har det gott. Och jag tror att de allra flesta jätter gärna vill vara med hela vägen ända fram. Men bilden förstod de som stod där. Och de visste vad det var för någonting. Och låt oss hålla fast då. Vi kan hålla fast vid den här bilden att jätter är som de är och får är som de är. Och då blir ju min fråga för mig själv och kanske till dig också. Om jag springer runt för mig själv bara eller följer jag någon? Tar jag rygg som man säger på någon eller springer jag bara runt och velar? För det är ju faktiskt så att det finns väldigt många som har förslag på vad du ska göra och vara. Det finns mycket teorier om hur du blir lycklig och hur livet blir gott. Och då ska du göra si eller då ska du göra så. Och för säkerhets skull kan du köpa det här programmet någonstans och så är du jättelycklig sedan, tror de. Vitsen med fåren är ju att de följer herden och att de finns nära varandra. Och jag tycker det är en vacker bild av en församling. Som vår församling är. Som det ska vara och som jag tror att det är i stor utsträckning. Nämligen att vi vet vem vi följer och vi ser varandra. Och det Gud aldrig har sagt det är att vi behöver döma varandra. När det är domsöndagen och vi talar om att vi ska stå till svars för vad vi har gjort och att vi ska kunna ta ansvar för våra liv, så har han aldrig bett mig ta ansvar för ditt liv. Men han har sagt, Anders, du har ansvar för ditt liv. Du har ansvar för dina val. Du har ansvar för vem du följer. Men du har inget att göra med andra människor, hur de väljer. Du kan bara rekommendera. Du kan bara be människor, säga till människor, det här följer jag. Du får gärna gå med. Du får gärna slå följe med mig. Och så går vi tillsammans. Det är en vacker bild, det är en god bild. Och ska man då bara ha bilden av jätterna, så är det så att man får inte mycket gjort om man ska springa runt och vara soloartist hela tiden. Men du som vill följa Gud i Jesus Kristus, du hittar vägen för ditt liv och vägen till dem som behöver dig. Det här är en sån där svår grej för oss, så det är inte alldeles enkelt att förklara det, men jag har levat i den uppfattningen och jag har blivit styrkt i den hela tiden, att när jag dag för dag kan säga till, kanske på morgonen när jag ber min bön: Herre, jag vill följa dig idag. Jag vill följa dig idag. Om du ser någon som kan behöva mig, så hjälp mig att fatta det, att se det och att göra det. Och min känsla är att när jag lyssnar till människor som du och som många andra kristna människor som berättar om sitt liv, så har de inte riktigt kunnat förklara att jag gjorde det. Ja, jag såg att du gjorde det. Men varför gjorde du det? Ja, men hon var trasig. Han var ledsen. Ja, vad bra. Då är det väldigt många människor. Och det handlar om att vara helgad, att ha vuxit med Gud. Jag gör utan att reflektera så mycket över: ska det här räknas? Ska det här läggas till nu? Har jag gjort något mer nu? Det finns väldigt många dåliga sånger också. Mycket som är dåligt idag. Det finns: ska det bli några stjärnor i kronan jag får? Kan ni den? Ja, den ska vi inte sjunga. Ska det bli några stjärnor i kronan jag får när jag avlagt den jordiska skrud? Ska jag möta med fröjd på den himmelska höjd några själar jag vunnit för Gud? Den är dålig. Det är det här som är så farligt för oss. Har du vunnit någon för Gud? Jag hörde talas om en missionär som hade arbetat som missionär många år i norra Afrika, där det är ett kärvt klimat för kyrkan. Och han eller hon eller de kommer hem till församlingen som har sänt dem och berättar om sitt arbete, hur de hjälper människor, hur de strävar och sliter. Och så frågar någon klok församlingsmedlem: har ni vunnit någon för Jesus? Och då är det tyst. Och så säger någon av de här i missionärsfamiljen: ja, en har lämnat sig till Gud de sista 5 åren. En. Och kanske det blev någon slags besvikelse. Men Gud räknar ju inte så här. Gud kollar ju inte hur många du har vittnat för. För Gud litar på att det du gör, det gör du av kärlek. Det var ingen som frågade missionärerna där i det läget: hur många har ni tröstat? Hur många har ni förbundit såren på? Hur många har fått mat? Hur många har fått något att dricka? Hur många har ni vunnit för Jesus? En ganska korkad fråga oftast. Det är ju så att de goda i den här texten som vi läste på väggen och som Niklas läste för oss, de som blev välsignade, hade inte fattat det. De fattade inte: när såg vi dig hungrig? När såg vi dig naken? Vi har inte sett det. Och så kommer den här goda som Jesus säger: det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Viktigt, oerhört viktigt, att vi kan, kärlek är någonting som bara lever och tar plats i oss. Vi kan inte pressa fram det. Vi kan inte lösa det om vi tar ifrån tårna och organiserar oss och utmanar diakonala utskottet eller något sånt. Utan bara genom att se oss om, att möta människor och möta varandra. I de mötena som vi gör Korta möten ibland, lite djupare och längre ibland. I de mötena sker någonting genom Guds ande. Och då värms människor av Guds kärlek, så vi får ge det vidare. Ibland i ord, men oftast utan ord. Då är Jesu återkomst välkommen. Han kan komma när han vill. Jag är här, jag lever, jag älskar. Försök att säga det till dig själv någon gång när ingen hör dig. Jag är här, jag lever, jag älskar. Och kan du upprepa det ett par gånger så till slut så börjar du inse att ja, så är det ju faktiskt. Om jag är här, närvarande, när jag lever, så kan jag också älska människor jag möter. Och det är det som vår värld väntar på. Vi fruktar ibland, vi blir rädda ibland, och vi kan också skrämma folk med att rätt som det är kommer Jesus tillbaka, då gäller det att vara redo. Ja, då ska du inte göra något annat galet. Jag vet, jag fick lära mig väldigt tidigt att man kan inte sitta och titta på en biograf och se på en dålig film om Jesus kommer tillbaka, för då missar man honom. Ja, ni har hört det också. De här dåliga exemplen är så bra, för man kan inte missuppfatta dem, hoppas jag. Utan det är ju så. Men det kan också hända så att den som satt jämte mig på biografen var den som behövde mig just då. Men den diskussionen tar man inte då. Du ska vara där du är. För där du finns är du älskad och du behövs av någon i närheten. Ibland kan vi se det, ibland kan vi vara tacksamma och glada över att det funkar. Men för det mesta fattar vi det inte. Det är bara så gott. När jag inser att jag är älskad, då kan jag också älska. Det är Johannes evangeliet och Johannes brev är suveräna på detta. Där Johannes i sitt första brev säger, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Det var så det började. Det började med att han älskar oss, och därför älskar vi varandra. Så är du älskad. Och då behöver du inte bry dig om de här domedagsprofetierna som är så fruktansvärda. Vi kan ju utan vidare, nu när vi har det här är Glasgow nu senast, som sa att nu går det inte riktigt med den här klimatordningen. Det kommer bli värre och sämre än vi trodde. Och då, jag har tänkt på det att det är ju detta som kanske är slutet ibland. Vi kan se det ganska tydligt att slutet är inte att det bara blixtrar till, utan slutet är att allting bara kollapsar. Men då har Gud sagt att då ska han komma tillbaka och då ska allt bli rätt igen. Uppenbarelseboken säger, jag såg en ny himmel och en ny jord. Gud har berett något nytt för oss. Men han har aldrig bett oss att förstöra den här planeten för att han ska komma tidigare. Det finns sådana som säger det. Det är bara dumt snack. Vi har ansvar så länge vi är här. Jag ska försöka säga något klokt till sist här, och då måste jag citera en annan människa förstås. Men innan jag gör det, om du någon gång har känt rädsla för att Gud ska komma tillbaka. Har du någon gång känt att du blir rädd för det där? Att Jesus ska komma hit? Så kom ihåg att Jesus Kristus dör på ett kors för att han älskar dig. Och han kommer leta efter dig för att han älskar dig. Bara det. Bara det. Du är älskad. Börja där. För allt i världen, börja inte med någon bucket list och se om du har varit duktig. Gör inte det för Guds skull, kan man säga. För Gud vill att du ska vila tryggt i hans omsorg. Känna att du är hans. Och när han kommer, så fick jag en bild när jag satt och tänkte på den här predikan. så tror jag det blir så där att man känner som vi behöver känna ibland, någon som lägger armen om mig bak så där och går in till mig och säger: nu är jag här. Nu är det slut. Nu, Anders, ska du få vila. Fattig bonde är ju en bra sann och sjunga om det. Så tänker Gud om dig. Sluta och jobba ihjäl dig på att vara duktig. Sjunk ihop hos Jesus Kristus. Teresa av Avila, det är den kloka kvinnan som ska avsluta predikan. Hon levde på 1500-talet. Och du kan googla henne så vet du hur duktig och god hon var. Hon har sagt så här: Gud har ingen på jorden utom dig. Gud har inga händer utom dina. Gud har inga fötter utom dina. Så får vi gå i hans namn. Amen.